Arbetslivskriminalitet, social dumpning och människohandel. Det finns många begrepp för samma fula sak som handlar om exploatering eller utnyttjande av utländsk arbetskraft. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Susanna Sjöstedt. Och den kommande kvarten ska vi tala om just den här exploateringen tillsammans med en av Finlands främsta experter på området, nämligen Natalia Ollus. Natalia Ollus är direktör på HEUNI, det europeiska institutet för kriminalpolitik som finns i Helsingfors. Helt nyligen kunde svenska Yles granskande program Spotlight avslöja en märklig historia som involverar Nordens största vårdbolag Attendo. Attendo rekryterar via mellanhänder ett 80-tal vårdare från Etiopien. Som till exempel WHO senast i fjol avrådde från att rekrytera vårdare ifrån eftersom Etiopien själv har brist på vårdare. Men då det kom fram att en av de här mellanhänderna inte hade rent mjöl i påsen och att en del av etiopierna hade falska dokument sa Attendo upp samtliga etiopier innan jobbet ens hade börjat. Men etiopierna hade arbetstillstånd. Merparten var helt riktiga utbildade vårdare så de kom till Finland i alla fall. Etiopierna hade lärt sig finska, de vill jobba inom vården, de har sagt upp sig i sitt hemland och dragit på sig stora skulder som de har betalat till rekryterare för att komma hit och jobba. Men nu hotas de av utvisning och personlig konkurs, samtidigt som så gott som varje finsk vårdanstalt skriker efter personal. Natalia, vad säger du om det här upplägget?
No, det här fallet i och för sig tycker jag inte helt unikt. Vi har haft liknande fall tidigare inom hälsovårdsbranschen. Och också tycker jag ur ett personligt och mänskligt perspektiv för de här vårdarna så är det ju jätteproblematiskt. Väldigt komplicerat verkar det här fallet och det är många saker som kanske har gått snett i den här rekryteringen.
Mm. Kan man säga att vårdföretag som nu verkar rekrytera från länder i Afrika och Asien försöker från sen säga sig liksom sitt ansvar? Det är därför som det är så lockande för att det kommer människor från låglöneländer.
Jag antar att den här hela rekryteringen har att göra med det att branschen, alltså hälsovårdsbranschen i Finland, saknar tillräckligt med arbetskraft. Och också att villkoren, lönevillkoren och kanske också arbetsvillkoren, det har diskuterats mycket i offentligheten på sistone, inte är så väldigt bra. Samtidigt som det finns människor i andra länder som väldigt gärna skulle komma till Finland och de andra industrialiserade länderna för att då jobba och hoppas på en bättre utkomst och en bättre framtid för sig själv och kanske sina familjer. Så det finns ju förstås liksom den här aspekten i det hela. Men sen när man ser på då rekrytering av personer från då så kallade tredje länder och till exempel då från Afrika eller Asien så medför det ganska mycket risker och de här riskerna verkar ha aktualiserats just i det här fallet. Samtidigt har jag svårt att ta ställning till att vad exakt att ändå har gjort eller inte har gjort i det här fallet. Men det verkar ju som om mycket har gått snett och man kan då fråga sig att har då bolaget tagit liksom sitt ansvar i just den här situationen.
Ja, hur tycker du att Attendo har skött sig i det här fallet?
Då som jag sa, det är svårt kanske att ta ställning till exakt allt vad de har gjort, för jag känner inte till detaljerna. Men så generellt så kan man säga att det här, eller man kan fråga sig att har då det här bolaget iakttagit tillräcklig försiktighet för det första. Man kan säga att det finns FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Enligt vilka företag måste liksom iaktta försiktighet. Och de borde då på förhand kolla att vad är de här riskerna. Finns det någon mänskliga rättighetsrisker i den här rekryteringen? Och om de sen då uppdagas, vad ska man då göra för att gottgöra och se till att allting då löser sig för de här arbetarna? Och då kan man fråga sig att har den här processen för då tillbörlig aktsamhet varit tillräcklig? Och det kanske man då kan säga att den kanske inte har varit det. Mm. Eftersom situationen gick så långt som det gick.
Att ändå säga till exempel att de inte visste om att den här då mellanhanden var tvivelaktig. Är det så att finska företag är naiva?
No, till en viss grad skulle jag nog säga kanske jo. Att förstås om man ser ur ett finländskt perspektiv så litar man ju på sina samarbetspartner. Så man gör ett avtal och man har liksom ett avtalsenligt förhållande. Så då håller det där avtalet. Men just när man då tänker på rekryteringar från sådana då kanske lite mer riskabla länder där tänkesättet kanske är annorlunda. Så då håller inte de här finska principerna på samma sätt. Så på det sättet skulle jag säga att jo, det kanske finns en viss naivitet. Samtidigt måste man ju också medge att nu är det ju jättesvårt att övervaka. Det är ju längre upphandlingslederna blir. Det här handlar ju på ett sätt om en upphandling. Det här också. Mm. Så desto svårare blir det att övervaka, speciellt om den där rekryteringen sker i ett tredje land långt borta från Finland med då kulturella faktorer som vi då inte känner till och sätt att agera som vi inte känner till. Så det är ju förstås svårt. Men det där är just den risken som man måste ta i beaktan om man inleder då till exempel rekrytering från ett land som Etiopien.
Om man som arbetsgivare då skulle vilja undvika liknande situationer så borde man då försöka se till att i de här länderna där man rekryterar att det ges direktligt med begriplig information så att de här människorna som kommer hit för att jobba vet om att det till exempel inte ska betalas rekryteringsavgiften.
Nu, jag skulle gissa eller hoppas att i de flesta fall så försöker väl de här företagen nog ge information där i det här ursprungslandet. Men då är frågan den att hur kan vi försäkra oss om att den här informationen når personer på ett sånt sätt och på ett sånt språk och ett sånt format att de verkligen kan ta det till godo, att de förstår vad det handlar om. Sen är det förstås det att om en person, om det är normalt i det där landet att betala till exempel rekryteringsavgifter, så kan det vara väldigt svårt för de här människorna att lita på att det som det här då bolaget som rekryterar säger att vi inte betalar rekryteringsavgifter eller ni ska inte betala rekryteringsavgifter, att det faktiskt stämmer.
Mm.
Så att jag tror att det finns säkert nog en tanke om att man ger information, men frågan är att är den informationen tillräcklig och når den liksom alla personer? Och sen samtidigt måste vi komma ihåg att polisen har ju ganska nyligen gått ut med att i de flesta, eller kanske inte de flesta, men i många fall när man rekryterar då speciellt från så kallade tredje länder, så har de här personerna väldigt, väldigt ofta betalat rekryteringsavgifter.
Mm. Och polisen vill kanske tala om, vad det tröskelpengar?
Precis,
eller?
Polisen kallar ju inte ens rekryteringsavgifter och det är kanske lite missvisande att tala om det som just rekryteringsavgifter. När det egentligen just handlar om någon slags liksom tröskelpeng. Att personer betalar för att få ett jobb i Finland. Och den där betalningen kan vara väldigt, väldigt hög. Att just i det här etiopiska fallet så hade de ju betalat ungefär 4000 euro för det här jobbet i Finland. För oss kanske 4000 euro inte låter som jättemycket. Men polisen hade i sitt pressmeddelande räknat om det till att vad skulle det motsvara för ändå finländare med tanke på finländska medelinkomsten. Och det motsvarar ungefär 200000 euro. Och då förstår vi ju att det är en enorm summa. Att tänka att ta den där summan lån och sen försöka då betala av det med ditt arbete. Det är ju, det kanske sätter det i perspektiv att hur den otrolig på något sätt risktagning men också utnyttjande det har handlat om.
Så de här människorna hamnar i en skuldspiral?
Absolut, ja. Och det här är kännetecknande för många av de här fallen av exploatering av utländska arbetare som vi har sett i Finland. Att den där grunden till deras utsatthet är den där skulden som de då har blivit tvingade att ta i och med att de har då försökt få ett jobb i Finland.
Mm. Du har, Natalia, arbetat med liknande frågor i 20 år och du är en av Finlands främsta experter på just det här arbetet mot exploatering, utnyttjande i arbetslivet. Hur ser den här exploateringen eller det här utnyttjandet ut i Finland när du råkar på det?
No, det finns vissa risksektorer där det förekommer oftare än inom andra. Oftast är det då sektorer som sammanfaller med att det är lite låglönebranscher. Det kanske inte krävs inte så jättemycket utbildning. Och där det också då finns kanske en arbetskraftsbrist. Och det är då till exempel byggbranschen, städbranschen, restaurangbranschen. Sen har vi till och med haft fall inom skogsbruket, jordbruket, växthussektorn. Mm. Ni har säkert, lyssnarna har hört om det här fallet i Närpes med de här vietnamesiska gurkplockarna. Och sen har vi då förstås den här skogsbärsindustrin. Nu pågår det 2 rättegångar gällande då thailändska bärplockare som då har blivit exploaterade. Så vi har då vissa såna här risksektorer och sen det som också är kännetecknande är att personer kommer då från andra länder, då framförallt från Asien, vissa afrikanska länder, Mellanöstern, också våra närmaste grannländer. Och åtminstone tills ganska nyligen så var det väldigt vanligt att de här arbetarna var alltså helt lagligt i Finland, att de hade liksom arbetstillstånd. Att det ingalunda handlar på det sättet om kanske illegal arbetskraft som man då gärna skulle tänka att det är personer som kommer hit och illegalt. Utan det är personer som kommer hit och för riktiga jobb med arbetstillstånd men sen då blir utnyttjade i det där arbetet.
Mm.
Och just så där att de har blivit skuldsatta. De har betalat någon slags tröskelpeng innan de kommer och sen är jätteskuldsatta när de kommer hit.
Det här låter förstås mycket illa. Men Finland är ändå bättre på att identifiera den här sortens fall än de övriga Norden. Heuni har till exempel lyckats identifiera en tydlig modell kring just hur den här sortens exploatering går till. Och den brukar stå på två ben. Den första benen går ut på att arbetsgivaren helt enkelt inte betalar ordentliga tillägg eller andra arbetsgivaravgifter eller för den delen skälig lön. Och för det andra så kasserar man in pengar av dem som kommer för att jobba. Just genom olagliga rekryterings- eller så kallade tröskelpengar och en massa andra avgifter för till exempel boende eller arbetsredskap som arrangeras av arbetsgivaren. Så Natalia Ollus, det här resulterar alltså ibland i att de här människorna kommer hit med en idé om att de ska jobba, men i själva verket så får de kanske ingen lön alls och måste istället betala en massa olika avgifter för att få jobba.
No, i värsta fall jo. Ofta får de ju nog någon lön, men det här kanske inte då den lönen som de har utlovats eller den lönen som de borde få i enlighet med kollektiva avtal och andra avtal.
Mm. No, vad skulle du säga, vad är det här ett symptom på?
Det första jag vill säga är att det är ju, Finland är ju inte ensamt med det här, utan det här är ju någonting som pågår liksom egentligen i hela världen. Och nu är det ju liksom ett symptom på att inte vet jag, en global ojämlikhet, men också kanske en ekonomisk modell som liksom baserar sig på det att man då vill få den billigaste arbetskraften. Och om man inte kan då utlokalisera produktionen så kan man åtminstone då få hit de arbetarna som kan då arbeta liksom kanske billigare. Så nu är det ju liksom, det är ju en följd av vårt globala ekonomiska system. Och i många fall så är det ju väldigt svårt att ta itu med det här. Just därför för att många ekonomiska system baserar på att vissa arbeten utförs av personer som kanske då inte får gängse lön. Och vissa sektorer baserar sig på det här. Och då blir det ju liksom väldigt problematiskt att ta itu med det här. För det skulle kräva en ganska liksom stor omstrukturering av ekonomin helt enkelt.
No, om vi nu ännu sen återgår till de här aktuella etiopiska vårdarna med de här enskilda individerna som nu då är mer eller mindre försvarslösa och har kommit i kläm. Så, vad brukar det hända med de här människorna som kommer till Finland men sen då inte får de här jobben som de blir lovade?
No, om det leder till en rättsprocess, och framförallt om det leder till en rättsprocess som har att göra med de människohandel som brottsrekvisit, så då har de möjlighet att komma in i ett vårt hjälpsystem för offer för människohandel som erbjuder då stöd och hjälp och också en möjlighet till att stanna i landet. Men allas erfarenheter kan ju inte definieras som människohandel om det då handlar om mindre grava brott. Så då återstår om de har då möjlighet att söka ett nytt jobb. Vi har nu i utlänningslagen en möjlighet till ett sånt här nytt uppehållstillstånd för personer som har blivit utsatta för exploatering i arbete. Så personer har då möjlighet att söka ett sånt uppehållstillstånd och då söka sig till andra arbetsgivare och andra arbetsplatser. Tills vidare har det inte använts så jättemycket och då kanske det handlar om att folk inte är medvetna om det eller det att det har en kostnad. Man måste liksom betala en handläggningsavgift för den. Så vi har liksom vissa system tillgängliga. Men då frågan är att är de då egentligen tillgängliga för de här exploaterade arbetarna? Och i värsta fall så går det ju så att de helt enkelt tvingas lämna landet. Mm. De inte har någon möjlighet att stanna här om de inte får ett jobb eller någon annan utkomst. Och inte får liksom hjälp. Så då tvingas de fara iväg från Finland.
Mm. Och om de inte vågar vända sig till någon så kan det hända att de kanske då blir kvar här som papperslösa eller något sånt.
Det är förstås också en möjlighet att de, om de då inte ser någon annan utväg än att stanna kvar här trots att deras uppehållstillstånd kanske har det här gått ut och de inte har de andra möjligheter så kan de bli här då förstås som icke-dokumenterade personer som papperslösa. Och då är det ju förstås ännu en ytterligare grund för då, eller en risk för då ytterligare exploatering och utsatthet.
Mm. Tack för den här analysen, Natalia Ollus. Från Heuni.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt. Spotlights granskning om de etiopiska vårdarna hittar du på arenan, liksom också vår fenomenala nyhetspodd. Den gör vi varje vardag just för dig. Så logga in på arenan och spara oss på din lista så får du veta så fort vi har kommit ut med ett nytt avsnitt.